välkomna till ännu ett avsnitt av Escobar och Kamenisch. Manuela?
Manuela är här. Däremot så har inte vi bajskaffe med oss. Jag tror vi har pratat om bajskaffe för Mange Schmidt var med.
Och vi har missat det den här gången också.
Ja, men jag tror att dagens gäst inte dricker kaffe.
Nej, för nej. Dagens gäst är nämligen Fredrik Kempe.
Hej, jag dricker framförallt inte bajskaffe, vad det nu må vara.
Vet du inte vad det är för någonting? Nej.
Det är enligt Mange då, världens mest exklusiva kaffe som någon liten koalabjörn liksom bajsar ut.
Oj.
De och då brygger man något det. Speciellt typ.
Ja, men det är skitdyrt och då tänker jag så här, är det jättedyrt så dricker ju så här fina människor det. Och du är ju fin människa, Fredrik.
Ja, fast inte så fin så jag dricker bajskaffe.
Nej.
Det kanske är så här,
men äter de kaffebönor då, eller vad är det som
händer? Ja, men vad är det?
Alltså, de käkar ju kaffebönorna. Ah. Och sen så har de någon typ av enzymer i magen som gör att det liksom
blir piffas upp.
Ja, det är asfancy. Sen bajsar de ut och så går ju någon stackars människa och handplockar det här. Och skickar liksom till vita, rika personer här i väst. Och vi bara, ho, bajskaffe.
Men vi får väl se hur det går för dig i din karriär.
Om nästa
gång, precis. Nästa
alltså,
gång
det är inte ens vanligt kaffe, så att jag vet inte.
Du gör inte det. Nej. Men vad är du då? Är du en sån här tedrickare?
Nej, det är jag inte. Jag är nog mer så här Ramlösa eller Cola Light.
Festis?
Ja, faktiskt. Det är ganska gott med festis. Apelsinfestis. Jag brukar faktiskt få en liten nostalgisk tår i ögat när jag dricker såna grejer som jag drack när jag var liten.
Kommer du ihåg de här trekanterna?
Oh, jag skulle precis säga det. Att de här tetrapacksförpackningarna som var
trekantiga.
De drack man ju. Det var ju väldigt... Det blir man lite tårögd när man tänker tillbaka på. Och man skulle få in det där sugröret i den där lilla grejen som gick hål på.
Ja! Vi har med oss
ni är så gamla, vet ni det? Ni
ja, är vi är jättegamla.
Gamla.
Hon vet inte vad vi pratar om.
Nej. Jag hade kunnat vara ert gemensamma barn.
Ja.
Ja.
Det hade du kunnat vara.
Det hade jag kunnat vara.
Men nu är det inte så.
Nej.
Idag sitter vi liksom på ett annat ställe än vad vi brukar sitta på.
Vi sitter inte i Klipp Oskars lilla etta liksom och svettas ihjäl i våra klimakteriekläder och sånt där, utan vi sitter i en fancy studio med Westlife-plattor.
Ja, för Oskar, Klipp Oskar kunde inte vara med oss idag. För han pluggar och jobbar och grejer.
Ja.
Ja. Och då sitter vi här.
Mm.
Och vi kommer aldrig lämna det här stället.
Stackars Fredrik.
Jag sitter
på. Ja, visst är det mysigt?
Det är jättemysigt. Har du suttit här och jobbat länge? Eller liksom...
Nej, det är sprojlans nytt alltså. Helt och hållet nytt. Jag fick mina nya högtalare bara för 3 dagar sedan typ. Så att...
Jag sitter i en väldigt, väldigt snygg och häftig så här, läderfotölj som jag hoppas jag får i present när jag går hem nu.
Ja, precis.
Vilka andra coola kända människor har suttit här förutom jag?
Alltså,
har du hunnit?
Ingen har typ hunnit sitta. Ni i princip, vi skojade det om det, det första vi spelar in här i princip. Jag har hunnit spela in en liten grej. Är faktiskt Kamenisch Escobar podcast. Det är lite skojigt.
Du får berätta det för Carola. Eller vi borde sätta upp vårt avsnittsskiva liksom.
Vi vill också ha en tavla här sen.
Ja, just det.
Fredrik Kempe.
Ja.
Jag tänker så här att vi måste nästan prata. Alltså, finns det någon som inte vet vem Fredrik Kempe är?
Till och med min mamma som är babbe och, och liksom inte
vet vem Fredrik Kempe är. Melodifestivalen. Vad var det första? Din första kontakt med Mello?
Alltså
vad var
så här, det? Folk tror ju att jag har varit jätteintresserad av Melodifestivalen hela mitt liv. För att jag har gjort så mycket grejer dit de senaste... Ja, sen 2007 kan man säga att jag har jobbat intensivt med det.
Mm.
Men jag har egentligen aldrig varit någon större Melodifestival-freak på det sättet som jag nu har insett att många är.
Mm.
Utan det var i princip då när jag var med Final i första gången 2004 som jag... Liksom så att jag tog reda på vad det var och sådär.
Vad är det för låt? Jag har inte hört det.
Finally I know what true love means to me.
Ja. Det var en jättefin låt, den ska vi lyssna på. Och jag var med och körade
det. Ja,
är det sant?
Ja, jag var med mig i Melodifestivalen.
Ja, faktiskt, så är det så.
Mm.
Det var första grejen, 2004, som du skrev. Och då var du med själv som solist.
Ja, precis. Ja. För då hade jag, 2002 så hade jag, fick jag mitt genombrott kan man säga, med Vincero-låten.
Den kommer jag ihåg, den var så himla bra. Den gick ju på ZTV, på den tiden ZTV spelade musik.
Exakt.
Och det hette ZTV.
Ja, visst. Nej, men jag är väldigt tacksam mot dem för att de tillsammans med Carolina Norlén på P4... Och några andra var faktiskt de som såg till så att det spelades och breakades. För att det var ganska svårt att komma med någonting som var så weird liksom. Opera och pop. Och det var inte riktigt, det fanns inte riktigt.
Var fick du den idén ifrån då? Hur kom det sig att du skrev?
Nej, men det var väl helt enkelt mina det var en kombination av min bakgrund och mina intressen. Jag var ju helt fanatiskt intresserad av opera och hela den biten, men jag har ju haft popband och sånt sedan jag var 10 år liksom. Så att det var en kombination av den jag var, kan man säga.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Västergötland, Vårgårda.
Vårgården?
Jag läste det här på nätet igår och jag kunde inte låta bli att skratta, för jag tänkte Vårgården hela tiden.
Där har du...
Härligt.
Vad skönt för din hjärna, du fick tänka så.
Ja.
Där växte du upp i alla fall.
Där växte jag upp.
I Vårgården.
Med mor och far.
Ja, syster.
Och en syster.
Ja.
Stora syster.
Stora syster.
Men har du alltid liksom känt att du har så här haft ett enormt intresse till musik? Eller vad var det som gjorde? För att jag vet att du liksom från ganska ung ändå har haft liksom ett musicerande.
Oh ja. Nej, men alltså, jag har skrivit låtar sedan jag, så länge jag kan minnas i princip.
Mm.
Alltså, vi har ju väldigt mycket inspelningar från när vi var små. För vi älskade att göra radioprogram. Alltså, vi gjorde ju allt det där som alla verkar göra som är intresserade av teater och musik och film. Och man börjar helt enkelt med det lättaste, det man har närmast sig. Mm. Man har en kassettspelare och så sitter man... Jag vet att jag satt och svor. För vi var ganska hårt... Inte hårt uppfostrade, men ganska så här... Och, ja... Lutherskt uppfostrade. Mm. Att man skulle alltid göra sitt absolut bästa och man skulle liksom... Fick inte svära.
Vårdat språk.
Vårdat språk och såklart. Och det sitter ju såklart fast i mig fortfarande. Men det var ju väldigt spännande då att få spela in alla de här svordomarna. För det var ju liksom... Som, och så lyssnade man på det efter och sitter man. Vad spännande det var.
Men satt du bara och svor? Eller gjorde du det?
Nej, jag gjorde massa olika saker. Men en liten period satt jag nog och svor någon timme hit och dit.
Det är ju jätte.
Och så hör man i bakgrunden min ganska stränga farmor som passade mig när jag var liten. Så... Att undrar vad jag höll på med sånt där.
Åh, det är jätteroligt.
Ja.
Så det är första hit. Det är
men också väldigt mycket att jag satt och sjöng faktiskt. Mm. Alltså, för att lyssna på sig själv är ju någonting man... Det är man ju alltid fascinerad av. Mm. Det går inte att komma ifrån. Det spelar ingen roll hur gammal man blir. Det är roligt att höra ens egen röst. Mm. Både när man pratar, det kan vara en skräckupplevelse. Men också när man faktiskt sjunger.
Mm.
Och vi sjöng ju hela tiden när vi var små, jag och min syster. Mm.
Spelade du instrument när du var liten?
Ja, jag spelade piano från kanske 4-5 års ålder.
Självlärd eller gick du på?
Ja, självlärd.
Aha.
Sen gick jag till pianolektioner från att jag var kanske 8 eller sånt där.
Mm.
Men första tiden så var det väl i princip att jag och min farsa spelade ihop.
Mm.
Musik. Min pappa kunde spela alla möjliga instrument. Mm. Gitarr, klarinett, trummor, dragspel, piano... you name it.
Var han musiker själv?
Nej, men musikant liksom. Alltså, och många i min släkt, jag har inte så många musiker i min släkt. Jag vet, jag har någon som har gått på så här Royal College i England och är sologitarrist och sånt där. Mm. Men ingen jättenära släkting som liksom lever på musik.
Mm.
Utan, men väldigt många som var musikanter och som sjöng och så här, speciellt på min pappas sida.
Men hur var du som ung? Alltså jag tänker så här, okej, du växte upp i den här familjen och du hade din lilla inspelningsmanick där du liksom sjöng och svor.
Mm.
Men hur växte den här liksom musikintresset fram? Alltså efter att du började spela piano och sådana saker, när började du liksom att komponera och hitta på liksom egna...
Alltså jag har alltid haft väldigt mycket fantasi och sådär, så att... hemma och hos mina... Vi är ju verkligen uppväxta på... Jag brukar säga att jag är uppväxt på opastöriserad mjölk. För att vi hade... Alla kompisar hade lantbruk. Och några hade mjölkkossor. Så att vi har druckit så här spenvarm mjölk. Sen jag var jätteliten. Vilket väl har lett till att jag är lite överkänslig för mjölk. Just nu. Men, så nu dricker jag ingen mjölk alls.
Mm.
Men, och många av mina kompisar höll på med musik. Men alltså, jag vet inte riktigt. Jag bara gick omkring och jag visste ju förstås inte vad jag gjorde riktigt. Jag bara kom på låtar hela tiden.
Och lusten var stark.
Är det sant? Det bara kom från ingenstans.
Ja, faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det var som att det var så naturligt.
Mm.
På något vänster så triggades det igång. Och då var det igång och det har aldrig upphört. Jag brukar folk brukar säga, var får du inspiration ifrån? Aldrig ens tänk på att jag får inspiration ifrån. Det bara är, det bara håller på. Jag skulle kunna skriva 2 låtar nu så på 10 minuter. Det är inga problem.
Du bara gör det på bästa länk. Men tror du att det här med liksom att vara låtskrivare, är det något som man liksom kan skola in sig i, eller lite grann självfött? För du är ju otroligt framgångsrik i det du gör.
Nej, men alltså, jag har ingen aning om hur man, eftersom jag aldrig har lärt mig. Jag vet att folk går på skola och lär sig på musikmakarna, och det finns flera stycken som kommer därifrån som är jätteduktiga, men jag tror i och för sig att de som är duktiga, de har nog redan skrivit innan, de har det i sig. Och sen så finns det folk som passar bättre till att vara producenter, och folk som passar bättre till att vara andra saker som behövs för att en skiva ska komma ut. Men just det här med att skriva låtar tror jag ändå, ja, någonstans så tror jag nog ändå att det måste komma inifrån, att man har det i sig.
Jag kan förstå lite vad du menar. Jag skriver ju inte alls på den nivån som du gör. Och har inte det.
Ja, så vilken nivå skriver du på då?
Jag skriver...
på det behöver du inte förklara.
Nej.
Det är lite jobbigt, du kan inte bli lika bra som Fredrik Kempe. Nej, men det är, inte just nu, inte idag.
Jag kände att jag var tvungen att säga, jämför mig inte med Fredrik Kempe. Men jag har också skrivit låtar sen jag var barn. Jag kommer inte ihåg hur det är att inte skriva låtar.
Nej. Ska ni ha en battle? Ska ni battla?
Ja, men precis. Nej, men alltså, det var ju sådär. Vi hade ju talangjaktstävlingar på skolan, och det var jag som skrev. Det var en kväll i parken, en kväll varm och skön. Jag satt alldeles ensam på en bänk. Så jag vet vad, jag förstår vad du menar. Och jag har inte heller lärt mig.
Kom du på den där låten nu?
Nej, den fann vi.
Det var en barndomens hit.
Ja, jag ville dela den.
Det var battlen igång. Ska Fredrik kontra nu med någonting?
Ja, precis. Nej, men när känner du att du övergick från att... det här med att, ja, men barndomsintresset, och det var en lek och det bara kom och det, du bara skrev till, så att du känner att det här vill jag nog jobba med?
Alltså, det är en svår fråga, för jag tycker nog att, alltså, jag brukar säga, och mina kompisar brukar säga, att jag lever samma liv som jag gjorde när jag gick på gymnasiet eller så där. Alltså, det har inte förändrats hemskt mycket, utan...
Kom det möjligheter i din väg bara, så att du bara råkar hamna där, att...
Jag bara, hur kom jag in i det?
Gick du på typ estet så att du var i musiksvingen?
Vad gick du för skola då?
Jag gick naturtekniskt. Jag gick natur, och så läste jag till... jag gick tekniskt, och sen så fick man välja natur som inriktning. Och så läste jag lite extra teknik.
Men hur, det är ju jätteintressant, för jag gick ju musiklinjen. Helt självklart att jag sökte den vägen. Hur kommer det sig att du...
Jag har alltid velat göra det som jag har... Dels det jag själv har svårast för, men det som är svårast. Jag har alltid velat vara liksom grym på sånt som är svårt.
Jaha.
Opera, liksom, till exempel. Absolut svårt sättet att sjunga på.
Men du hade ändå inte sagt att jag ska gå operahögskolan? Eller?
Jo, det hade jag nog en period. Men sen så var det som att det fanns andra saker. Jag höll på med väldigt många saker samtidigt. Jag pluggade på universitetet samtidigt som jag jobbade på operan. Liksom.
Jaha.
Alltså, så att jag har gjort många saker samtidigt.
Samtidigt som du jobbade på operan?
Mm.
Du var...
I kör. I liksom. Kör. Ja, extra kör och sånt där. Allt möjligt.
Så du sökte... Men sjöng du opera hemma? Nej, du måste ju ha gått och sjungit hos någon.
Ja, jag visste. Absolut. Alltså, jag bodde ju... Jag pluggade i Karlstad på universitetet där. Och jobbade då på opera. Det kallas för Värmlands operan idag. Då heter det Musikteatern i Värmland. Jag jobbade där. Och det började väl med att några kompisar till mig såg en annons i tidningen. Att de skulle starta en ny professionell operakör på Värmlands operan. Och i princip så väcktes mitt operaintresse genom den här konserten med de tre tenorerna 1990.
Ja,
som var i samband med Rom-VM i fotboll i Rom. Jag blev helt galen i den konserten. För jag hade sett Pavarotti i något inslag på Rapport där han gjorde, och Sole Mio, och så tog han en jättehög ton och så gjorde han en drill på den typ.
Vad är en drill?
Alltså... Alltså att man liksom drillar helt enkelt på en hög ton. Så att det gjorde att jag vi var inte hemma, min familj var inte hemma den kvällen när den konserten gick, men det gjorde att jag spelade in den konserten, vilket slutade med att jag först spolade fram till Los Olenios, som förstås var ett av de extra numren. Sen så lärde jag mig låten innan, jag lärde mig låten efter, och till slut så kunde jag hela den konserten utan till. Jag kan fortfarande idag alla de arierna utan till i princip, som var med på den konserten med de tre sångarna.
Alltså, vad häftigt.
Vilket var Pavarotti?
Domingo Carreras. Och det var liksom startskottet för att jag blev intresserad av opera. Och
hur,
jag
gammal var du då?
Alltså,
hur gammal var du då?
1990, hur gammal var jag då? Jag är för 72. För du räcker ut själv, jag orkar inte.
70, 80, 90, 22 år.
Ja, typ så. Och så att det var liksom... Och sen då så sjöng jag ju... Vet man, har ju så här fester på... Klara Borgaren i Karlstad med hela studentkåren och allt sånt där. Och då blev det väl att jag sjöng Akvarell mellan du sköna, och folk hörde att jag sjöng mycket starkare än de andra och sånt där. Vilket gjorde att de frågade mig, kan inte du sjunga på våran examensrit här i domkyrkan? Då gjorde jag det. Och vilket ledde vidare till att någon då, eller rätt sagt min bästa kompis Claes, sa att de söker... sångare på Musikteatern i Värmland till en nystartad operakör. Ska inte du gå dit? Är inte det ett jättebra extra knäck? Så att säga. Och så gjorde jag det. Och det var massor med folk som hade gått musikhögskolan och allt sånt där. Och jag hade lärt mig en aria. Och så fick jag sjunga Anthem i halva tempot för att han ville kolla ifall jag hade andningen.
Aha.
Och jag har alltid haft väldigt bra andningskontroll på någon vänster. För det går inte åt någon luft när jag sjunger. I princip. Så att de var verkligen så här, vem är du och vem har du gått för? Och jag har bara lyssnat på den här skivan. Liksom, typ.
Men du är en sån naturbegåvning,
så
Fredrik.
Det gjorde att jag helt enkelt fick jobb där, och det var massa andra som inte fick jobb. Som hade gått massa fina skolor som jag inte hade gått. Utan jag gick ju, pluggade till civilekonom. Då är det jag gjorde.
Gud, vad fascinerande.
Det är helt sjukt.
Jag blir helt paff.
Och sen då genom operachefen där, Hans Hjort, som tyvärr är död nu, men han var en jättegod vän och supporter. Han rekommenderade mig till en stor världsberömd operasångare som heter Nicola Jedda. Just som bor i Stockholm. Och helt plötsligt så hade jag på min telefonsvarare, så hade jag Nicola Jedda som pratar väldigt så här flott, förstår ni. Ja, jag har hört att ni sjunger väldigt fint. Har ni möjlighet att komma till Stockholm och göra en provsjungning för mig och kanske bli min elev? Så då gjorde jag det. Det var 96 eller något sånt där. 95,
då var jag 5 år gammal
kanske. Ja. Bra för dig, vad ung du är.
Bra för dig. Rub it in your face.
Precis, men vi får se vem som lever längst. Och då började jag helt enkelt att pendla till Stockholm.
Uh-huh.
Fram och tillbaka, och bodde på madrass hos kompisar och så.
Och
tog sånglektioner hos honom. Och efter ett halvår så fick jag Kungliga Musikaliska Akademins Nicola Jedda-stipendie första gången.
Du har fått den två gånger, va?
Jag fick den två gånger. Och det gjorde ju att jag hade råd, jag hade ju inga pengar, det gjorde att jag hade råd att betala mina sånglektioner och inte annat. Och resan fram och tillbaka och sådär.
Vad tänkte du under den här perioden av ditt liv? För jag kan ju tänka mig, jag har ju också liksom gjort den saken att man har liksom bott på soffor och spolar och aldrig riktigt vetat var man är på väg, och man bara gör det här gigget här och det där gigget där. Funderade du någonsin på liksom, kommer jag breaka, är det här vad jag kommer göra? Eller hade du liksom din civilekonomexamen i ryggen, så att du bara, nej men jag ska bli revisor här liksom om 2 år. Jag bara lärt sig runt med det här liksom.
Det här får alla ta precis som de vill. Men jag har aldrig någonsin tvivlat på att jag kommer klara mig. Alltså, jag är hemskt ledsen, men jag har aldrig någonsin tvivlat.
Men
utan
vad
jag har
skönt.
Alltid trott på mig själv.
Fy fan vad bra.
Och, grattis, vilken unik grej.
Jag tror, om jag ska vara helt så här, jag har ju rannsakat mig själv några gånger. Och jag tror att det är en av mina starkaste fördelar i livet. Att jag tror alltid att jag kommer klara mig bra eller skitbra.
Hur tycker du det här gått?
Det är okej. Jag är halvnöjd. Men det finns många saker som jag drömmer alltid. Jag har massor med mål kvar liksom. Hur mycket grejer som helst som jag fortfarande säger, ja men det kommer jag göra, och den, ja men det. Jag fortfarande faktiskt så ser jag inte riktigt att det inte skulle bli så.
Men du Fredrik, du, sen så skrev du ju liksom, har du medvetet, nu ska jag skriva en hit, Vincero till exempel. När du skrev den, tänkte du då att den här ska
nej,
släppa?
Nej, den finns en historia bakom. Ja. Det var helt enkelt så att jag var med i studentkören då förstås i Karlstad. Och var med på alla spex och allting som fanns där. Och då skulle de göra en föreställning om Italien. Mm. Och då sa körledaren där, kan inte du komma på något roligt om Italien? Och då gjorde jag Vincero. Så att det var helt enkelt en låt som gjordes till ett spex och som ledde till att det i Nya Värmlandstidningen och Värmlands Folkblad så står det typ något som jag förstås förväntade mig när jag gick ut och sjöng det här, så det blev verkligen en showstopper. Så jag sjöng ju det där för full hals. Och det stod i tidningen att så kommer det ut en person som man inte vet vem det är och sjunger så här och så här. Och hela publiken blev helt tokig och vi förstod ingenting. Så att det blev verkligen, det blev en stor grej av det. Och blev lite uppmärksamhet kring den. Att jag sjöng den live där på scen, bla bla bla. Och det satt då folk från skivindustrin i lokalen.
Precis, för det tycker jag är spännande. Hur leder det då fram till att Chip Shop, nu är det en
studentspex om Italien. Sitter folk i publiken.
Som hör av sig
till dig. Jag får spela in en demo. Vi börjar skicka ut demos till olika skivbolag. Och hip som happ så har vi flera stycken som vill typ signa mig.
Ja.
Och jag är på någon gata här i Stockholm och får ett samtal om att nu vill de och dem att du kommer dit och så träffar vi dig. Och, och så blev det. Helt enkelt.
Fasen vad nice.
Men det här var ju inte så jättelänge sedan. För jag vill ju ändå minnas att jag har lyssnat på den här låten.
Alltså 2002 kom den ut. Men jag signades ju typ 98. Alltså det var en jättelång period mellan. Vilket folk kanske inte riktigt... För det
processas och grejer.
Det är otroligt. Det är alltså jag hamnade ju då... Det första som hände var att det skivbolaget som signade mig gjorde en stor omorganisation. Och blev det som numera är Universal Music. Alltså typ världens största skivbolag.
Mm.
Så att det var en väldigt påfrestande period och vilket också ledde till att emellan de här signingen och det här att det kom ut så hann jag gå Opera Studio 67 på Kulturama.
Mm.
Vilket ju var jättebra för mig. Och, så att, men jag har bollat de här olika sakerna. Civilekonom, så har jag bollat att jag vill sjunga opera, skriva låtar, popartist. De grejerna har bollats med i många år. Vilket gjorde att det tog ganska lång tid för mig. Alltså 2002, då är jag ju typ 30 liksom, när det kommer ut någonting med mig. Så att det har varit jättebra att göra alla de här sakerna. Men i mitt fall så gjorde det också att det tog väldigt lång tid. För jag gjorde ju så många saker. Det var ju saker som jag inte kanske har haft jättenytta med, men som jag har haft väldigt, jag har haft nytta med det, för att det har också stärkt mitt självförtroende och min självkänsla.
Det är jätteglädje.
Att jag har en jättefin utbildning i botten som jag numera, så tror jag faktiskt inte att jag skulle kunna falla tillbaka på en civilekonomkarriär.
Ifall det inte
jag
går
kan
så
ju,
bra.
Jag kan ju säga att jag har glömt bort det mesta. Det där. Jag vet inte om jag kan ställa upp en balansräkning.
Så det är inte det jag ringer till när jag har så här ekonomiska problem i mitt liv?
Och ska, kanske.
Det beror på. Om jag vill ha pengar så skulle jag lätt ringa dig.
Ja, men
jag menar, om jag behöver hjälp med min så här bokföring så kanske det...
Jag är i och för sig då inte ens redovis. Jag gick ju marknadsföringsinriktningen. Så att det har i och för sig varit
så bra. Så du ska jobba på Prime med Göran Persson i framtiden?
Ja, jobba på JKL, men absolut.
Varför tror du att det var Prime? Jag tror att
Prime
är
Moderaterna,
Prime.
Massa moderater. Just, jag tror inte Susanna tar anställning där.
Så var det.
Ja.
Men du kom ut då med din super mega hit Vincero. Och den var ju på försäljningslistan, alltså på topplistan typ 26 veckor. Det var ju helt...
Jag tror det var den tredje mest sålda låten det året. Eller något sånt där.
Det är helt sjukt.
Det var Will Smith och Eminem tror jag var större hit.
Nej, är det sant?
Något sånt.
Will Smith, Eminem och Fredrik Kempe. För vet du vad jag tyckte var så himla fint med just dig och speciellt av den låten och din platta, det är liksom att du lyckades förena en sån otroligt fin konstform som operan ändå är med liksom poppen, och det kom in liksom i varenda svenska hem, alltså det blev ju så himla folkligt och helt plötsligt så tror jag liksom att väldigt många människor fick upp ögonen för kanske Pavarotti och
ja, lite så, det var ju så jag tänkte, för att det var ju många, jag var ju gravt inne i operavärlden då. Och det är klart att det var många som tyckte att det var konstigt. Jag kommer ihåg, det var någon hemsk pianist som jag mötte på Sergels torg, och jag skulle vara med i Nyhetsmorgon, och jag kom på så här, jag kan ju fråga honom ifall han vill vara med och lira piano, så här, lite kul.
Ja.
jag fick värsta utskällningen. Vad håller jag på med konstformen och bla bla. Och
men varför tyckte han att du smutsade ner?
Det vet jag inte.
För att man blandar finkultur med fulkultur. Ah. Varenda liksom pretentiös musiker har ju såna här jävla föreställningar. Vad
man jag har aldrig göra. Pratat med honom sen igen, utan jag bara konstaterar okej, det var fel person att fråga. Uppenbarligen. Och min känsla var ju snarast att till exempel den Vincero är ju en kombination av en låt som finns i en opera som heter Turandot och så en viss del är nyskriven. Och jag tänkte ju hela tiden att den här opera-arien har ju funnits sedan 1926, finns i tusentals inspelningar och versioner.
Mm.
Att jag gör en version som är annorlunda, det gör ju ingenting, utan det kanske snarast gör att man lyssnar på någon av de andra. Så jag såg inte att jag gjorde någonting dumt egentligen, utan jag såg faktiskt bara att jag... Och om jag ska vara helt ärlig, i och med att den låten var så ospekulativ i hur den kom till, eftersom den faktiskt gjordes till ett spex om Italien, vilket gjorde att den också var lite naturlig. Den hade någon slags charm i sig som var naturlig. Den var inte tillskruvad för att bli någon hit, och jag hade för övrigt ingen aning om hur man skrev hits. Jag hade ju ingen koll alls. Det var inte så cyniskt som folk fick det till, för de trodde nog att jag bara var en sångfågel som någon hade hittat och skulle göra till stjärna, så att säga, på det sättet. Men så var det inte.
Det kanske kändes lite genomtänkt, tror jag.
Ja, för många. Ja, men precis. Men det var inte det egentligen, utan det var ju mest en sån här typisk som jag jobbar, en att det bara kommer någonting.
Sitter Fredrik Kämpe där hemma liksom en kväll med Woven och sen så spyr han ut sig en mellolåt liksom, som har gått till final, och sen så spyr han ut sig en annan låt som också går till final, och så
men det där är...
spyr han ut en tredje som Lady Gaga ska spela in här liksom, eller det vet jag ingenting om, jag vill bara säga det.
Vem?
Lady Gaga ska hon spela in nästa mellolåt.
Nej, det tror jag inte.
Jag
är så avis, inte avis. Vet du, jag beundrar den här grejen liksom, att du har hittat ett vinnande koncept. Har du hittat receptet
till en hit låt? Nej, men alltså, jag har inget recept. Alltså,
du bara
jag
gör
har
det.
Inte hittat något vinnande recept, på mer än att jag försöker bara slappna av. Och när jag kommer hit eller när jag går ute och promenerar, jag försöker bara komma på roliga idéer liksom. Mm. Alltså igår kom jag på en jättebra sångtitel som jag inte tänker säga. Som jag bara kände att det här är en sån typisk jättebra. Jag skulle kunna vinna Melodifestivalen för att den är så stark. Jag menar så här, jag bara, så kände jag.
Så utifrån en titel så
ofta för att jag behöver inspiration, men jag behöver liksom någonting som triggar igång.
Ja, just det.
En bra titel är en skitbra sätt att börja skriva en låt på.
Men är det inte, det måste väl ändå finnas någon speciell, något tankesätt eller någon teknik när du skriver låtar just runt Mello. För jag tänker att det är nästan en genre i sig, ja, liksom, men alltså, det är en bubbla.
Det som är med Mello är att låtjävlarna, de får inte vara längre än 3 minuter. Så att man får ju ta bort allting som är...
musicerande.
Allting som inte är direkt på.
Ja.
Så att säga. Och det blir, då blir låtarna som de blir. Men om man med samma bas gör en låt på 3:30 eller 4 minuter... Trots att det är samma låt i princip så blir det jätteannorlunda.
Mm.
Så att det är egentligen den här tidsbegränsningen som gör att låtarna blir så konstiga. Eller konstiga, de blir ju väldigt effektiva.
Mm.
Men, och sen är ju själva grejen att skriva grejer som är så hookiga att folk... Ja, men i år med den där himla appen så hann man ju inte ens lyssna färdigt på låten innan man var tvungen att rösta på den.
Nej, men hjärtröstningen.
Ja, så att jag menar, nästa år så är jag övertygad om att jag kommer... alltså, forma låtarna på ett annat sätt.
Mm.
Det är klart, man måste väl börja med refrängen då, eller hur?
Ja. Mm. Alltså jag
för att folk ska fatta låten med en gång.
Ja, nej, men jag har tänkt lite på den här tekniken. Vi har tänkt att vi ska få gå på liten snabb hitskola innan, innan det här avsnittet är slut.
Mm.
Och att du kan bara guida oss, att ni borde börja med det här.
Och att du kan ta oss till Mello, Fredrik. Och så ska vi vinna.
Nej, men vi kan göra någonting av den här låten. Vi skriver, men du kan bara säga här är det bra med en refräng. Eller här är det bra med... Vi kan förklara lite vad brygga och stick och sånt där är. För jag har tänkt på det här som du sa nu, det här
med ett piano här.
Ja!
Du bara ställa en mick i närheten.
Ja, precis. Det här med, som du sa nu, att refrängen, för jag har tänkt på det som till exempel, nu kommer jag bara på Lena PH:s, så som den Det gör ont börjar, är inte det väldigt smart?
Jo.
Hon börjar ju med och alla omkring, exakt, de märker ingenting.
Och det gör ont. Det är, och där har vi låttiteln.
Det är själva knorren på den refrängen.
Ja, men det är väl jättesmart, för då tror man ju att man redan har hört den när refrängen kommer första gången.
Absolut, men jag menar, det är ingen tillfällighet kanske att, alltså, jag har ju ofta haft till exempel Karamia, introt på den är ju
just det, såklart.
Och det är ju,
och det är refrängen.
Och även Finally faktiskt börjar ju med
just det.
Nu blir det musik. Men det här är ju så himla spännande, för jag har ju faktiskt gått på en sån här liten låtskrivarskola.
Ja.
Där jag liksom, det här är så pinsamt, ja det har jag. Där jag skrev en låt som jag sen sjöng, och så visade det sig att jag hade skrivit Journeys, den här...
Don't Stop Believin'.
Precis.
Men det är ganska roligt, Birgit Nilsson gick på operaskolan, så hade de sån här att de skulle skriva ner noter.
Ja.
Och utan att hon hade hört Beethovens nia så hade hon skrivit ner den, ni vet den här...
Men det jag tänkte komma till, när jag gick på min låtskrivarskola, men liksom ändå en låtskrivare som jag beundrar och tycker om och är duktig, så fick jag ju lära mig det här med liksom, det skulle vara rimschema, det skulle vara A, A, B, B eller A, B, A, B, och sen så skulle allt liksom passa och matcha, men så tänker inte du alltid, eller?
Alltså jag har inte lärt mig det på det sättet, utan det jag har gjort är att jag har ju lyssnat på andras låtar, och när man är, till exempel när man är yngre, så gör man ju oftast väldigt mycket kopior på andras låtar, helt naturligt så att säga, för att det är ett sätt att lära sig hur det är, men alltså mina influenser var ju, alltså David Foster och lite andra grejer, de var ju ganska avancerade i hur de byggde upp låtar, så man lärde sig ganska mycket tricks och knep tidigt som man numera har i sig, utan att man kopierar andras grejer.
Men jag vill ju veta, efter Vinci då släppte du liksom en platta och du var ute och spelade liksom lite överallt, men sen så tog du som artist lite grann ett steg tillbaka, och så kom Fredrik Kämpe med fram som låtskrivare. Eller har jag helt fel? Vad var det som...
Alltså allting tycker jag generellt sett är väldigt mycket mer praktiskt än så. Jag blev helt enkelt... Ja, sen så släppte jag en skiva till. Och, fast Finally var inte med på den första skivan. Utan den kom på platta 2. Sen så hade jag en manager som blev helt galen och började stämma alla sina klienter. För han gick i konkurs och sånt där. Och det var då en väldigt naturlig väg att bli jättetrött på att vara artist och ha manager och sådana.
För du var ju med som artist då tillsammans med Sanna.
2005, ja.
Du och jag mot världen.
Mm. Exakt.
Då var du också. Är det de två gånger som du har varit artist själv i Mello?
Ja.
Det är bara två gånger.
Ja. Ja, det räcker gott.
Ja, men absolut. Nej, men jag tänker att du... Men det är ju för att du har skrivit så mycket som du figurerar runt.
Ja, visst.
Men vad var det, hur var det?
Och det ledde till att jag bara kände, nu skriver jag några låtar och skickar in bara.
Det var på den vägen?
Ja, ja, visst. Och då, det året fick jag väl med, nu snackar vi, det här var 2007, så att de här låtarna och det här tråkiga i mitt liv med managen där, det var 2006. Och då tappade jag lusten att hålla på med artisteriet, och jag var ju helt enkelt fast i hans klor, så jag kunde inte vara artist.
Nej.
Det gick inte. Alltså, jag hade ju skrivit kontrakt. Så att säga. Och då tänkte jag att då skriver jag några, då skriver jag lite låtar. Och sen hade jag även fått kontakt med Bobby Ljunggren, som var otroligt fin med mig, måste jag säga, och hjälpte mig då. Och hans fru, som de har ju Lionheart Records, tror jag det heter. Och så jag skrev några låtar tillsammans med Bobby, bland annat Du och jag mot världen. Den gjorde
det
vi ju.
Det var du och jag mot världen.
Du skickade in den låten och sen kom den med liksom i Mello.
Precis, jag skrev helt enkelt massa låtar då, utan att de skulle hamna hos mig.
Som artist, det var inte meningen att du själv skulle
göra dem. Nej, den enda låten jag skickade in själv då, eller med min röst, men med
att jag skrev att jag vill inte göra det själv.
Nej.
Var faktiskt, trodde eller ej, La Voix. Som sen vann men två år senare.
Jaha! Mm.
Så du skickade in den alltså två år innan Örman.
För grejen var, och då kom den med som första reserv.
Det året?
Det året, 2007.
Jaha.
Karamia var andra reserv att komma med i tävlingen. För då var det ju en jury som tog ut alla låtar. Och då var det ju så att säga 32 låtar och sen så var det första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, typ 10 reserver. Men, och vi försökte få ihop att vi skulle göra den här La Voix med typ Håkan Hagegård och Loa Falkman eller något sånt där. Det var själva planen som jag och Christer höll på med då. Okay. Men sen kom vi fram till att vi får inte ihop det här. Vi hade ganska kort om tid. Det var så här en vecka och sen så var vi tvungna att vara klart. Så att det var också väldigt praktiskt varför det blev som det blev. Så då var det så här, vilken är reservlåt nummer två? Karamia. Och då blev det den med fick Måns.
Men hur fick ni liksom Måns Zelmerlöw? Det är ju Mello, ringer man bara, tja Måns du, vi
har han var ju inte så himla stor då. Han hade ju inte skrivit några... Han hade ju inte sjungit några poplåtar eller sånt där. Utan han var ute med Grease på turné, tror jag.
Just det.
Så han kom kavhes varje gång, varje onsdag i den här delfinalen och kunde knappt prata förrän på fredagen. Så alla var verkligen jättestressade över hur ska det här gå? Jag vet, det var en massa andra låtskrivare som kom fram till mig då och sa, hur sjutton kunde du välja den artisten? Han kan ju inte sjunga. Men jag sa, men lugn, han gör dubbelföreställning och kommer och kommer klara av att sjunga.
Det har ju varit helt okej för honom.
Ja, han var lite sleten bara, men det
han är så jävla sexig. Det kanske inte hör hemma i den här podden, men
nej, han är fin, nu absolut.
Klipper vi bort det.
Vi skulle inte prata sex.
Men det är så många män som jag vill ligga med. Vi ska inte heller prata om. Förlåt.
Hur som helst så ja, men alltså, och då gick ju då hade jag skrivit en låt till Sanna. Jag hade skrivit en låt till Regina Lund. Jag hade skrivit Karamia. Så både Sanna som Måns låt kom ju till final. Så jag hade två låtar i final.
Vilken var det som Sanna sjöng då?
Vi snackar Sanna Nilsson nu, va?
Ja.
Livet börjar här och nu. Jag kommer inte ens ihåg den.
För finns bara.
Ja, just det. Ja, men exakt. Vågar du, vågar jag, tror jag inte.
Ja, just det. Den var med. Var de med samma år?
Ja, alltså? Samma år. 2007.
Och det var alltså på den vägen.
På den vägen var det.
I Mellosvängen.
Ja, det måste säga. För Karamia gick ju som tåget. Ja. Alltså den spelades på alla radiokanaler.
På alla förskolor.
Ja.
På alla dagis. Ja. Då hade jag väl två barn på dagis.
Mm.
Och Cara Cara Mia var den låt som jag sjöng på mest.
Ja.
Från morgon till kväll.
Visst.
Sen byttes den ut mot Man Boy. Sen byttes den ut mot...
Popular.
Och sen så var det nu en annan
grupp. Man Boy skrev jag ju väldigt mycket för att jag hade jobbat så mycket med Malena Ernman då 2009. Ja. Och lite mer vuxnare musik. Vi hade en etta på Svensktoppen med Min plats på jord och lite sånt där. Som var mer, lite mer seriöst komponerande så att säga. Så att jag kände, har jag liksom, kan jag skriva sådana låtar? Kan jag göra en Karamia? Ja. Och då kände jag att, och Man Boy är faktiskt en låt som jag vaknade i sömnen av.
Nej.
Så att jag bara såhär, Och jag vet att min första såhär sömndruckna tanke var, Linda Bengtzing. För den gick ju i shuffle.
Ja, just det.
Hon hade gjort jättemycket shuffle hits på den tiden. Men sen då så...
Vad är shuffle hits?
Alltså...
Det har med rytm att
göra. Jag bara skrattar och lite kan skratta.
Alltså, det är som...
Yes.
Det liksom svänger på ett litet annat sätt.
Ja.
Och då kom den här låten i en dröm.
Ja,
faktiskt. Alltså själva refrängen kom i drömmen.
Men vad gjorde du då? Tog du din mobil? Fanns det mobiler
jag sprang,
då?
Ja, det fanns mobiler 2009. Det fanns faktiskt till och med iPhones, tror jag.
Spelar du in upp? Eller tog du på och penna? Eller vad gör du då?
Nej,
du
jag sprang upp till övervåningen och spelade in på pianot.
Ja, för du hade en liten studio där. Yes, såklart.
Absolut.
Men hur fick du kontakt med Erik Sade då?
Mm. Erik Saade.
Saade. Då har vi fått det.
Visste du att han fanns?
Uttala sig Kämpe eller Kämpe, för jag har
Kämpe.
Kämpe. Yeah. Jag har hört så många versioner.
Ja. Jag brukar säga att jag lystrar till båda.
Ja, yeah. Lystrar till båda.
Erik var med sin dåvarande flickvän Molly Sandén 2009 i Leksand när hon sjöng Så som stjärnorna. Jaha. Som Bobby hade skrivit och Kling. Och jag och Alexander Bard satt i, och jag hade varit där med BVO, och vi satt i frukostmatsalen helt enkelt. Mm. Och jag kände seriöst en förändring i lokalen.
Nej, alltså,
och insåg att det berodde på att alla tittade på en människa som precis gick in i dörröppningen.
Gud vad mäktigt.
Och han stod absolut där med Molly, och hon är fantastisk, men de tittade faktiskt mest på honom. För de undrade nog vem han var. Och jag kände spontant, om den här människan överhuvudtaget kan sjunga det allra, allra minsta lilla, så skall jag ta kontakt med honom. Jag ska göra ett försök. He's gonna be a star.
A star.
Ja, faktiskt. Men, för jag kände så påtagligt att det här är en sån jävla stjärna.
Ah, Fredrik, får du någon sån vibe när du tittar på mig?
Vi får se om jag ringer dig sen. Nej, men det var så jäkla starkt. Jag kände att det här, och jag sa det till Alexander, nu kom det en riktig stjärna in. Och han sa, det är så typiskt dig. Vi vill bara titta. Så jag tog kontakt med honom på Facebook. Jag googlade honom först. Eller jag tog reda på vem han var.
Vem var han då?
Han var, alltså, vem var han då? Men han var med i en pojkbandsgrupp tillsammans med Robin Stjernberg. Mm-hmm. Som sen vann med You.
Mm. Så han kunde sjunga?
Så han kunde sjunga. Mm. Så han var med i pojkband. Och de...
Och han kunde dansa.
Satt fast i något kontrakt på något vänster också med någon manager på något vis. Så att...
Fick du deala med managern?
Nej, utan han hade någon annan manager, alltså jag vet ju vem det är nu, men då visste jag inte det, som hjälpte honom med det, Thomas Lingman. Han hade varit med på Lingmans, alla deras, han hade nog vunnit eller varit med på deras talangjakter som är över hela Sverige. Mm. Så de hade någon slags kontakt, och Thomas hjälpte honom ut ur det här pojkbandskontraktet, tror jag. Vilket gjorde att jag och Roxy, eller de kunde signa honom till sitt skivbolag. Okay. Och vi gjorde Manboy.
Och ni gjorde Manboy.
Ja. Denna låt som man typ nu skäms lite för av någon anledning. Men så försöker jag intala mig själv, varför gör du det?
För att
den var ju så rolig. Det var ju så många som gillade den låten, trots att den är ju knäpp alltså.
Manboy, Manboy, you can call me Manboy. I don't care, I know show you how to love.
Precis.
Var det den som man var i buren?
Nej, det var popular.
I will be popular. Vet du, jag har haft så roligt. Jag har översatt den, jag har sjungit den på svenska 1000 gånger. För den blir jättekul på ett annat språk.
Jag är så popular. Jag ska bli så popular.
Jag ska bli popular. Jag ska bli popular.
Ja, men man kan översätta. Jag menar, manboy är ju jättekult på engelska, men...
Ja.
Mansboy.
Fast det som är ännu roligare med manboy är ju, alltså, den är ju verkligen spontant så här. Ja, det låter coolt. Och sen när man säger, vad betyder manboy egentligen?
Men är det inte lite så att det ska vara schysst, det ska vara skönt, man ska vilja lära sig att sjunga de här orden?
Ja.
Är inte det viktigare än
absolut.
Innehållet?
Fast ibland så önskar jag mig att man tänkte efter lite före.
Ja.
Men det gör man ibland, och sen gör man det inte ibland. Och...
Ja, men den blir ju antagen och den...
Ja. Nej, liksom... men på svenska är den jättebra, men på engelska blir det problematiskt. För manboy är egentligen en äldre herre som klär sig som en ung kille.
Jaha.
Så att ja, det är ju inte exakt, alltså manboy för mig var ju mer så här, men en kille som håller på att bli man.
Precis.
Typ.
Ja.
En manboy.
Ja, men det kommer jag ihåg att Måns Zelmerlöw var ju programledare det året väl.
Mm.
Och han frågade dig, vad betyder manboy? Är du en manboy? Du sa nej. Det är jag inte. Det var länge sedan. Men du är en manboy, sa du till Måns. Ja, men jag fattar.
Ja, för han klär ju sig som en 50-åring och ser ut,
ser ut
liksom,
som 12.
Då var han väl 25 liksom. Ja, det är precis. På det sättet så då det var ju lite...
Skäms du lite i efterhand för vissa av dina låtar?
Nej, men jag, som jag sa, alltså, första reflexen är ju så här... Ja, det är kanske lite skämskudde på den låten. Men när man tänker efter hur många det är som... Alltså, den låten är överlägset den låt som jag har fått mest brev, sms, mail, filmer från föräldrar när de spelar in sina barn och sjunger. Så här, Mitt barn kan inte sova utan att först höra 10 gånger på Manboy. Det är så, en så vanlig reaktion på den låten.
Vad känner du när du får de här liksom meddelanden och sms'en? När du blir lite så här immun, du bara whatever?
Man eller? Blir lite immun. Samtidigt så har jag ju tyvärr och som tur var den där känslan av ja, men det är klart att jag skriver låtar som folk just kommer ihåg. Och,
alltså, nej, alltså, jag älskar det här.
Det är ju inte alls så att jag går omkring och tycker att jag är superbra. Men jag har seriöst faktiskt alltid haft en sån feeling av att jo, men det är klart det kommer gå bra. Liksom.
Men du är ju superbra på vissa saker.
Ja, men alltså,
absolut, och det tycker jag är skithäftigt att du liksom kan sitta och säga, för det är beundransvärt.
Fast jag säger det lite med glimten i ögat, måste jag hoppas jag,
ja, men det hörs.
Att den här mikrofonen hör.
Nej!
Men samtidigt så är det också lite, jag är lite naiv av mig i det ju. Det, och det tror jag att man måste vara när man skriver låtar. Man kan inte vara för självklar i alla åsikter. Mm. Man måste vara lite hipp som happ och lite uppe i blå.
Har du,
och det
har du
är jag även när jag säger så, så att säga.
Har du ADHD?
Nej, nej. Jag har inte.
Jag tänker att många människor har ADHD som är så här jättekreativa.
Jag tror inte jag hade kunnat plugga och göra
just
det som
det,
jag har gjort.
Just det, du är civilekonom. Ja. Du blev ju ett väldigt stort namn väldigt fort liksom efter de här enorma hitsen och succéerna som du har haft med låtar. Har du någonsin fått typ hybris? Har du någonsin bara, yeah! Världen, du är min!
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte, jag tänker aldrig på att det har blivit stora hits. Jag tänker absolut inte på att jag är något stort namn. Verkligen inte, det är väldigt långt bort. Men, och det kanske är en kombination av att jag redan har tagit ut allt i förskott, jag vet inte. Men jag lever inte på det sättet. Jag träffar väldigt få människor. Jag är väldigt sällan ute bland folk och umgås och speglar mig i andra människor. På det sättet.
Nu låter det som att du är en liten alltså ensamvarg som
ja, men det är ju.
Ja, det är det ju, men samtidigt så är du, jag ser dig, alltså det är väl för att när man väl träffar dig så är du lätt att prata med, du är social.
Absolut, men jag söker mig aldrig till sociala situationer.
Du har inte det behovet liksom. Men jag vet ju ett tag efter precis vid Vincero-breaket där så var du ju tvungen att jobba lite också. Då sökte du till musikalen Chess.
Ja, gud ja.
Och då var jag...
Alltså, Vincero släpptes ju efter. Jag satt på kollationeringen och då tror jag att Vincero precis hade blivit... Började bli en hit, så att
just det.
Så att det var i samma anda, så att säga. Ja. Men jag hade ju minus på bankkontot då.
Mm.
Så jag var tvungen att göra någonting annat. För jag hade ju pluggat på... Kulturama, och det var inte billigt liksom. Det är ju som alla jävla utbildningar på det sättet, så kostar det jättemycket pengar.
Det var andra gången du svor nu i podden.
Ja, jag vet. Ja. Jag svär ganska mycket, så att det kan hända att det kommer en tredje.
Ja, men
det
är du okay. Är välkommen.
Jag svär också skitmycket.
Ja. Jag blir bara glad att
men
du
är alltså, nej, ja. Så att, och det var ju lite kul för att... Helt plötsligt så, det var lite konstigt att den blev så att säga stor då. För att då var jag i ett sånt tajt socialt sammanhang som en ensemble är.
Ja, just
så jag fick
det.
Ganska mycket trygghet också ifrån det att alla så här, allt ifrån Tommy Körvitt till Elin Sjöholm sa, fan vad bra, vad kul liksom. Att det, jag kände att även fast det var så jävligt många bra människor i den här ensemblen så stod jag ändå ut lite grann ändå, så att säga. Men jag hade också... Nej, vänta nu. Jag kom ju inte med från början i Chess. Kollationering kan det inte ha varit. Utan det måste ha varit, någon slags presskonferens inför säsong 2 eller något sånt där. Ja.
Just det, du var inte med från början där.
Med från början, Sandra?
Ja.
För jag kom precis på att jag gjorde ju... Det är en av mina absolut... Jag tror att jag sjöng som allra bäst i mitt liv då.
Mm.
När jag gjorde en audition för Benny Andersson i hans studio.
I hans studio.
Det var så roligt alltså.
Åh, vad trevligt.
Det var en mycket märklig grej.
För hade han på sig sina snygga ABBA-kläder?
Nej. Inga platåskor så långt ögat kunde nå. Men det var Björn och Benny och Lars Rudolfsson. Mm. Och så var det väl någon Petter Lindfors kanske som gjorde koreografin.
Ja, just det.
Ja, kanske att det var någon kanske mer. Jag kommer inte ihåg.
Men du behövde inte dansa?
Nej, det var ju ingen dans i den. Vi gjorde ju lite steg bara.
Du och jag jobbade ju lite grann. Du tog med mig på lite gig.
Ja.
Vi lärde känna varandra under Chess. Och så hade du stora, härliga företagsgig som var skithäftiga. Och så tyckte du att det är mycket roligare att ta med någon
tjej. En jätterolig grej. Vet att vi var nere i Norrköping och sjöng lite grejer ur Chess.
Ja.
För Fredrik Lundberg som nu har tagit över industrivärlden. Typ Sveriges nu mäktigaste människa inom industrin.
Men var det då vi var på det här gigget i en stor ruffig lokal?
Ja, exakt.
Det var
som de hade, som hade, hade typ klätt hela det här. Det var någon värmeverk eller något sånt där.
Ja.
Som hade klätt i vitt.
Alltså, i vitt och kandelabra. Men tänk dig en riktigt.
Och där var ni fabrik. Två liksom.
Vi var anlitade då. Ja. Och jag, de frågar liksom, kan, vi har ett stort hål här högt upp i väggen. Tänkte att där uppe kan du stå. Jag älskar ju sånt där.
Du är så teatraliskt.
Så jag gick liksom någon
som en Romeo och Julia balkong typ. Ja, och vi sjöng You and I från Chester.
Ja, precis. Det var skitfint. Ja, men då sa du till mig att jag får göra så här. Att jag får liksom se till att jobba med folk som jag gillar att umgås med. För det är där du passar på att vara social.
Ja, så är det. Ja. För jag har inte egentligen social på det som jag inte har. Det som andra kallar för fritid. Det har inte jag, den grejen. Och jag gillar inte egentligen att gå ut på lokal eller sådär.
Gå ut på lokal. Att du säger gå ut på lokal visar ju uppenbarligen att inte du går ut på lokal.
Nej.
Känner jag.
Ja.
Krogen heter det nu för tiden.
Ja, precis.
Men Fredrik, vem är du liksom, vem är du när inte du skriver låtar och liksom gör mello och hänger med Måns Zelmerlöw och är cool?
När du inte jobbar då helt enkelt.
Precis, vem är liksom, hur mår du? Alltså, vem är du? Vad gör du?
Jag gör inget annat än det. Alltså jag skriver musik, det är mitt liv liksom. Det är inte svårare än så.
Kommer du hem och slappnar av då? Du,
men jag är avslappnad när jag skriver musik. Jag är, det här är... Alltså,
det här är du hela tiden.
Ja, men alltså, det är det som är problemet. Eller problemet, men folk fattar inte. När de, för de frågar ju så, men vem är du? Och så här, bla bla. Nej, men det finns ingen annan än det här.
Det här är din personlighet som har expanderat.
Nu är ni i det som jag kallar för The Living Room Studio. Och det ser ut ungefär så som jag har det hemma. Seriöst, det är samma möbler, samma grejer. Det är bara att de är här så det är så här jag vill ha det. Det är så här jag vill skriva och...
Men jag tror att det är därför. För jag är, kan liksom påminnas om ibland att, för jag känner ju, om man träffas på stan, du ropar på mig. Du är ju alltid samma person som den som jag har lärt känna när vi träffades i Chess. Eller om vi träffas utanför på stan. Eller när du ropar på mig någon dag här att tjena, vill du komma och titta på min studio? Så jag kan faktiskt förstå vad du menar. För att du är ju den, jag har ju suttit någon gång och socialiserat mig. Och vi har druckit ett glas vin och käkat mat hemma hos dig. Och du är ju, jag förstår vad du menar. Det är ju mer att din personlighet har bara expanderat och råkat bli ditt yrke på något vis.
Nej, men alltså jag har inte tid heller riktigt att hålla uppe väldigt mycket sociala kontakter. Jag har haft kompisar som det inte har gått och
du kan inte upprätthålla det.
Jag
kan inte upprätthålla en social gemenskap med så pass frekvens att det så att säga känns vettigt för att jag hinner inte och jag har ingen lust att byta ut det jag gör istället mot det. Det är jättehärligt, jag har några vänner verkligen, det har jag, som jag har haft i många, många, många år som jag inte behöver träffa så ofta för att vi har redan gjort den perioden i livet.
De finns där
ändå.
Men du lever ju i Stockholm idag liksom. Har du familj?
Absolut, Kristoffer Järkeborn är min familj och Jussi är våran hund.
Jussi!
Han är inte här idag.
Nej, men jag står och skålar här med vatten och hund.
Hundar brukar inte gilla mig, eller din hund gillar inte mig, Sandra. Din hund är rasist.
Har du en hund?
Jag har en hund.
Hon har en råtta med päls som hon kallar för hund.
Ja, det är jättekonstigt.
Först så vill jag ha 20 barn, sen vill jag ha en hund.
Ska jag ha en hund? Nej, men det är inte jag som har en hund egentligen, det är våran dotter. Men absolut, det bor en hund som är en chihuahua och heter Atos. Han bor hemma hos oss. Han är pytteliten.
Ja.
Men vad har du för vovve?
En Irish soft-coated wheaten terrier.
Alla hundälskare vet vad det är, jag vet inte.
Nej, kallas för softies eller wheaten.
Det där blev så mycket mer fancy än din chihuahua.
Det
är en rasse chihuahua.
Min hund älskar typ alla, så att jag tror
är det
han
hade
älskat dig också.
Vet du, den där hunden, den där saken, Atos, varje gång den ser mig så börjar den skälla och liksom...
Man kanske har mycket vaktinstinkter, det behöver inte vara personligt.
Det är ganska personligt.
Ja, det är jättepersonligt.
Men har du typ trampat på honom någon gång kanske.
Nej, men ni hade ju, nej, men misstag, ni hade alltså. Ju ett hemskt första möte som inte var roligt för någon av er. Och sen så tror jag bara att det har liksom blivit så.
Det är så traumatiska.
Men han rymde hemifrån ner för alla trappor. Och så hör jag bara hur du: Sandra, din vovve kissar! Sandra, din vovve bajsar i hissen! Så han blev så exalterad av att Manuela kom. Och sen så blev det
första gången en man bajsar och kissar framför mig av excitement.
Nej, jag vet inte vad. Man kan ju inte fråga hunden varför den gjorde så. Så att det blev något traumatiskt.
Prova ett säkert knep. Ta med lite falukorv nästa gång.
Ja,
jag lovar dig att det kommer att ske en viss förändring.
En viss förändring. Attityd. Vi måste ha hitskola.
Ibland när man träffar andra låtskrivare, det första de gör är att då sätter de igång Spotify och så lyssnar man på en låt. Och så gör en sån låt. Och sen så spelar de ackorden och bla bla.
Men så gör inte du. Det kommer till dig bara, som du sa.
Ja, det är inte min grej. Alltså, jag tycker inte det är kul att jobba på det sättet. Utan jag vill att det ska vara något som jag bara kommer på helst.
Gud vad roligt. Ja, men nu kör vi. Nu skriver vi en låt. En liten låt.
En liten låt.
Nästa mellolåt.
Säg hur vi ska börja.
Jag sitter här.
Ska vi köra en upptempolåt?
Det bästa är ju en vers, brygga, refräng är ju de tre klassiska delarna. Vers, brygga, refräng, stick, refräng.
Just det.
Är ju
vad ska vi ha för ämne då?
Mello-uppbyggnad.
Skriver vi om dagen med Fredrik Kempe? Ska vi skriva om Fredrik Kempe?
Vi skriver en hitlåt om den här lilla timmen som vi har suttit här och pratat.
Vad känner du om?
Jag känner att vi kommer bakelser. Vad tror du om det?
Ja, och sen melodi.
Vi kommer en bakelse. Vi kommer en bakelse.
Precis.
Och Fredrik av oss en cola.
Ja, precis. Och då kan man genast rimma på snåla. Vi
bakelse.
Precis. Vi kommer med bakelser.
Vi kommer med bakelser.
Och Fredrik han bjuder på cola. Är vår stund.
För han vill inte snåla.
Nej, snart är vår stund.
Just det.
Till ända. Och vi vill inte snåla. Är inte det en jättefin vers?
Jo.
Alltså det här är så.
Det är jättebra.
Men där hade vi den första versen. Nu måste vi hitta ett stick.
Hur går det? Heter det brygga sen då? In till refräng.
Men om man tänkte att det här är versen då. Vad hade varit texten?
Vi kommer med bakelser. Fredrik han bjuder på cola.
Och Fredrik han bjuder på cola.
Jättebra,
vi
tack.
Kan, na. Vi tror att det måste gå två gånger.
Ja.
Da, na. Och sen kanske man går na.
Jättefint.
Vi kommer en bakelse till dig.
Visst får vi det här av dig, Fredrik?
Absolut, ta det och slita.
Nu kommer Fredrik stämma oss. När vi släpper det här på skivan.
Den heter Bakelse till dig.
En bakelse till dig.
Ja, en bakelse.
Jag hör Helene Sjöholm sjunga den här.
Vi ska sjunga den.
Ja, vi ska sjunga den. Men jag kan inte sjunga, Sandra. Det som är skämt, Johan Glans tyckte inte att jag var rolig.
Fredrik Kempe tycker inte att du kan sjunga.
Och Fredrik Kempe tycker inte att jag kan sjunga.
Jag har inte ens hört dig sjunga. Sjung.
Vad ska jag sjunga? Sjung med mig.
Vi kommer en bakelse.
Är du som privatperson en sån människa? Är du liksom, är du så politiskt intresserad? Brukar du sitta och fundera på liksom världen, vad som händer, vad som sker?
Jo, jag är ganska politiskt intresserad faktiskt. Däremot så har jag för några år sedan så var jag mer att jag skrev saker på Facebook och sånt där. Men jag har faktiskt slutat med det lite grann för att folk har inga förväntningar och inga önskemål om att någon som de gillar som skriver musik också ska ha avvikande politiska åsikter, alltså avvikande från dem själva.
Ja.
Så att jag har väl egentligen, och sen har min Kristoffer är ju väldigt politiskt intresserad i Moderaterna. Så att då blir det lite grann att jag känner att det kanske är bättre, han får sköta den biten och så sköter jag det här med musik och grejer. Så jag är väldigt intresserad och jag brinner för att inte folk ska hindra andra människor från att nå sin potential. Och jag kan ibland känna någonstans att vänsterretoriken är ju så annorlunda utifrån vad jag tycker är sanningen om... visst, vi ska hjälpa alla som har det svårt... Absolut. Men man behöver egentligen inte hålla på och giddra så mycket med de som är emellan.
Mm.
De som är vanliga människor. De klarar sig ganska bra. För de bara sköter sig själva så går det ganska bra. Och sen så ska vi inte ha system som hindrar folk från att nå sin potential. Det blir jag så himla ledsen över när jag ser att staten lägger någon slags våt handduk på folks möjligheter. Det tycker jag är hemskt. Och det får inte bli så att man bara på grund av att man blir avundsjuk eller att man tycker att det blir orättvist eller så ska hindra människor från att blomstra. För jag lovar att alla människor har en möjlighet att blomstra. Det är bara att ta ett djupt andetag, hitta inom sig det som finns en möjlighet med och jobba med det. Det är så jag har gjort. Alltså, jag har inte lärt mig utan någon egentligen. Jag har bara försökt att... Jag tar ett djupt andetag och så försöker jag med all den syre som det ger så försöker jag jobba med... Jag jobbar ju med grejer som inte finns. Mm. Alltså när jag började en dag, som när vi satte oss här nu och gjorde det här lilla, det fanns inte innan det. Alltså, det tycker jag man ska smaka lite på den insikten.
Det är lite som Jesus.
Nej, men alltså det är väldigt, väldigt, väldigt vanskligt när man jobbar med det här.
Mm.
Det är otroligt lätt att någon bara säger, åh vad dåligt det där var, eller nej det där, nu 30% mer skatt på det liksom, så blir det förstört. Då jobbar man, alltså man sabbar liksom det här spontant mänskliga, och det betyder inte att man inte ska hjälpa folk som har det svårt. Men man får inte heller lägga en våt handduk på folks idéer och känslor och möjligheter. Det går jag inte med på.
Mm. Du har ju jobbat väldigt mycket med så här, alla typer av liksom, människor. Från alltså alla möjliga länder och liksom socioekonomiska bakgrunden och så vidare. Ja. Och så vidare. Och du har ju också jobbat med Malena Örnman.
Eller så. Ernman. Som hon själv säger. Men ja. Vi kan säga som du vill.
Örn, absolut.
Vi kan säga som du vill.
Jag har inte bott i Sverige så länge.
Jo, det har du nu. Säg Ernman, fortsätt nu.
Ernman.
Ja. Fint.
Du har jobbat ganska mycket med Malena.
Mm.
Och hon är ju också liksom ganska, vad ska man säga, aktiv liksom debattör. Hon är ju uttalad feminist.
Jag är inte det, jag är inte så aktiv, men hon är verkligen det.
Ja, men precis, men jag tänker så här, möts ni liksom kring musiken? För du kan ju möta människor.
Men vi har samma åsikter, jag ska inte säga vad hon har för åsikter, men jag...
Hon är ganska öppen på Facebook, men har ganska starka åsikter.
Så mycket, hon har ju, och ja, det är ju någonting som jag håller med henne om. Jag har inga, alltså... Det hon har debatterat mest om, det har ju handlat om invandring,
ja,
rasism,
precis.
Och där är vi helt eniga. Så att och det tror jag också, jag menar jag jobbar ju med väldigt mjuka värden, alltså musik, alltså det är ju romantik, allting som har med kärlek att göra och musik är ju för mig väldigt mjukt och varmt och ska vara inbjudande.
Välkomnande, man kan
mötas
där.
Hur ser du liksom på den här... Eller har du några som helst liksom åsikter och tankar om liksom de här, det kallas ju för så här främlingsfientliga vågor liksom, alltså att det är mycket partier som gör framfart och det är mycket liksom så här rasism som blomstrar och...
Nej, men alltså för mig är det helt jag kan inte förstå hur man kan titta på en annan människa och känna att nej, men du kommer ju från ett annat land, så då tycker jag att du är sämre. Det är helt bortom min... Men jag såg inte, jag är inte uppfostrad på det sättet och jag har inte läggning åt det hållet att jag ens... Jag tänker inte på hur folk ser ut generellt sett. Jag bryr mig inte om hur folk... alltså det enda jag bryr mig om det är det en snäll människa eller inte?
vad man gör.
Snälla människor vill jag gärna vara med, men mm. om de inte är det, då tackar jag gärna och hoppas mm. att de får det bättre annanstans.
Mm.
Jag tillhör ju själv en minoritet som homosexuell, så att säga. Mm. Så att jag menar, det är ju inte så svårt att identifiera sig i. Jag menar, att växa upp i ett litet samhälle som jag gjorde ute på landsbygden, mer eller mindre, gör ju att man är tämligen, jag ska säga, singular. Men man är ju väldigt the only gay in the village.
Mm. Liksom. Var det så liksom under din barndom? Känner du att det har varit svårt att vara liksom homo?
Alltså, jag har ju aldrig riktigt vetat vad det var. Du vet, alltså, men jag vet att jag bad till Gud när jag var liten att jag skulle träffa en tjej.
Mm.
Att jag skulle gifta mig. Och det, då kanske jag var 5-6 år. Mm. Så jag tror att den insikten fanns, men jag visste inte, jag hade aldrig hört det ordet.
Nej.
Du vet, förrän jag kanske var, inte vet jag, det är hemskt att säga. Det var ju inte så att man fick höra det i skolan ens en gång.
Nej.
Att det ens fanns. Så att,
när kom du på
att det gör liksom ju att det man kände? Det gör ju att man väljer, man vet att man är annorlunda, och det gör att man också inte behöver vara vanlig på andra sätt, och man blir mer en individuell människa. Alltså, det, jag tror det, alltså att det leder till väldigt många bra saker om man är i rätt miljö.
Jag tänkte säga det, där hade du din musikkällare.
Mm.
Tror du att det har hjälpt dig?
Helt övertygad, helt övertygad. För jag, jag tror också att allt att jag väldigt sällan oroar mig har också med att jag kan alltid sätta mig vid pianot. Mm. Jag har alltid gjort, det finns det här, alltså det här är musik. Känslor liksom.
Oh.
För det vet jag också, när jag var liten så var det någon som, jag satt och spelade ju konstant hemma på pianot.
Mm.
Och då var det att det var någon som så här, någon som inte brukade vara hemma hos oss, jag vet inte vem det var, som stack in huvudet och, vad är det du spelar? Och då vet jag att, det har min mamma sagt, att jag sa att jag spelar bara mina känslor.
Mm.
Och då kanske jag var 5-6 år, något sånt. Det, då svarar man ju oftast förmodligen väldigt naturligt, ärligt. Ja. Mm. Ja.
Har du några liksom rädslor eller nojor eller osäkerheter som du behöver liksom brottas med?
Psykiskt har jag nog inte det egentligen. Alltså, utan jag tror att tack vare att jag ägnar mig åt det jag ägnar mig åt, att skriva musik. Jag menar, all musik jag skriver kommer ju inte ut, utan det kan ju vara mycket stämningar sådär bara som man sitter och har. Det tror jag har räddat mig många gånger, för det här är en jättekonstig bransch. Alltså, seriöst.
Ja, den är mycket fucked up.
Det är inte så att man, om man får barn någon gång, att man kommer att tvinga in sina, jag kommer inte göra det, tvinga in sina barn i den här branschen.
Mm.
Det finns ju folk som är såna. Jesus.
Ja, det har som kanske aldrig inte har lyckats själva då, som vill sparka in sina barn.
Ja. Ja, nej. Vill du ha barn? Är det något du längtar efter och tänker på?
Jag tror att jag vill ha det faktiskt. Och det börjar ju bli dags nu. Så att säga. Nu är min Kristoffer är 13 år yngre än vad jag är.
Mm.
Jag är 43, så han är 30.
Mm.
Så att
perfekt.
Det börjar närma sig, tror jag.
Tror du liksom att det här med föräldraskapet, känns det som att det, känns det som att det kan vara din grej liksom? Vakna
nej, lite. Nej, inte spontant. Inte spontant, nej.
Men Kristoffer. Nej.
Han jobbar ju ännu mer än vad jag gör. Så att, men alltså, det finns någon slags, jag vet inte, jag vill inte ha barn för att jag är självisk och känner att jag vill ha någon typ som ger mig ovillkorlig kärlek. För det behöver inte jag. Jag är inte i behov av någon annans kärlek på det sättet faktiskt.
Mm.
Utan men det ska bli spännande att se hur vi löser detta. För det är ju inte så att vi, någon av oss har äggstockar till exempel.
Mm.
Så att vi måste ju hitta ett sätt att göra det på som känns bra.
Kan det vara, eller känner du att det är jobbigt att inte ha äggstockar eller livmoder?
Nej, alltså nu, om jag hade varit en person som grubblade på sådana saker så hade jag nog tyckt det. Men jag är inte det.
Du ältar inte grejer.
Jag ältar inte sånt, för, om jag ska vara ärlig. Det är inte så att jag skämtar om det, utan jag gör inte det. Jag tänker inte så mycket på det. Men när Kristoffer säger, ska vi inte ha barn? Jo, det kanske vi ska ha.
Men då tar ni tag i det då liksom?
Ja, jag tror det.
Har du några guilty pleasures?
Alltså jag äter ju som en gris. Alltså jag är tjock så det bara smäller om det. Så det är ju liksom, jag lagar mat, äter bakelser och bla bla.
Men Fredrik, jag måste ju säga då, det är
men
så
nu
härligt.
Bantar jag. Jag vet att ni har med er bakelser,
ja,
men nu jävlar.
Varför ätit... ska du banta?
Men jag känner att nu, alltså det är ett vägval känner jag.
Men är fan må bra, eller vill du liksom?
Ja, jag måste må bra. Och dessutom så ska jag och min, det här är hemskt alltså.
Men det här är hemligt, det tror du du skulle säga.
Nej, ja, det är med... Nej då, men Kristoffer ska jobba i han ska jobba i USA i höst och jag ska också jobba i USA i höst.
Aha.
Och det handlar om då när man åker till USA för att jobba, då måste man göra en hälsoundersökning för att få försäkringar och bla bla bla. Det är inte som ett, det är inte turistvisum eller vad det nu heter.
Nej.
Turistgrejen. Nej. Vi ska vara där och jobba. Jag ska vara där och jobba. Han ska vara där och jobba.
Mm.
Så jag behöver göra en hälsoundersökning. Och jag vill inte att den här människan som står på andra sidan med ett jag ser framför mig ett anteckningsblock så här. Där bara skaka på huvudet. Det här går
bara blodtrycket inte. Blodtrycket heller vet. Ja, liksom, BMI finns ingen siffra.
Och det här kanske låter jätte. Det är hemskt med Fredriks fina röst här nu, men han har glimt. Ja, men vi bara garvar när du säger.
Ja, det är inte ni
ja, du har, det finns humor alltid i Fredriks ögon faktiskt. Ja, han säger detta.
Men och sen ska jag också gå på ett väldigt, du får inte ens säga vilket bröllop det är för det är hemligt. Jag ska gå på ett väldigt flott bröllop
i kändisar, eller?
Ja, kändisbröllop i augusti och det var så här, jag fick ett papper där det stod att på den det var liksom så här frukost, lunch, middag, mellan bla 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 i 3 dagar. Och det var liksom en dresscode till varenda grej. Så jag tänkte att...
Och du älskar kostymer?
Jag älskar ju det mesta klädväg. Ja, absolut. Så då tänkte jag att om jag nu ska liksom säga köpa lite nya grejer till den här eventet så kanske jag ska snajda till mig lite.
Men det är en bra morot. Ja. Om man tycker att det är kul.
Fast för mig är nog snarast den där människan med bistra hälsoutrycket.
USA också. Alltså, jag menar, USA är ju väldigt, väldigt, väldigt utseendefixerat i allmänhet. Speciellt inom liksom din bransch.
Ja, fast det kommer inte spela mig någon roll för jag kommer vara i en mörk studio som vanligt. Alltså det, nej, men det spelar ingen roll. Men mer för den här människan som ska göra undersökningen.
Fast det är ju bra. Det är bra.
Ja, absolut.
Tänk om ni inte skulle gjort den här USA-resan, då kanske du inte skulle gjort den här hälsogrejen.
Jo, det tror jag
nog. Du tror att du skulle gjort det ändå.
Det. Men alltså, det är
dina,
som en,
vad är dina bästa tips
så det, om det, för du frågade mig om jag hade några...
Guilty pleasure.
Guilty pleasures. Ja, food alltså.
Ja.
Men har du några tips? Grejen är så här, jag är ju också en tjockis. Jag älskar ju mat och jag äter ju nonstop. Och det är det bästa jag vet.
Mm.
Och jag har lärt mig att älska mina love handles och rumpa och celluliter. Men för hälsans
för det är skull... det är mitt problem. Jag har ju heller inget problem. Jag tycker att jag är assnygg. Jag har inga problem med... För jag tycker nämligen... Jag gillar ju... Alltså jag tycker du är assnygg. Alltså jag gillar ju folk som har lite form. Eller vad man nu ska kalla det. Jag tycker bara det är as. De enda tjejer jag någonsin har hånglat med har varit liksom eaters.
Hade vi kunnat hångla med varandra?
Absolut.
Oh, oj,
back in the days. Jag hade varit med händerna på dina bröst med en gång. Jag lovar dig.
Fredrik, det var helt fantastiskt att få prata med dig. Tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Bjöd in oss i din fantastiska studio. Nu blir det svårt att få mig
härifrån. Det blir svårt att gå härifrån.
Ni är välkomna tillbaka.
Ja.
Och vi är tillbaka nästa vecka, helt enkelt, med ett nytt avsnitt. Kanske en ny människa.
Vi får se.
Vi får se.
Det kanske
får...
samma.
Kanske samma, precis. Det kanske blir Escobar, Kamene, kämpe.
Puss och kram, Fredrik. Hej då, alla.
Hej, Klipp Oskar här. Ett litet eftermeddelande bara. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Eller så klickar du in på Facebook-sidan som heter Escobar och Kamenish. Eller så finns en hashtag också som heter Escobar Kamenish. Det är lite det. Det är lite så det är. Hörs nästa vecka. Hej då!